Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till Galaxens bästa ljud. Den här gången kommer att låta superbra. För nu får jag äntligen säga Sebastian Mellan Martinez, välkommen till Stockholm.
Tack så mycket. Ja, nu får ni höra Smooth Styling, SVM. Äntligen, utan att det låter som att jag spelar in ljudet via en potatis och sitter i en burk.
Ja, och jag kan ju berätta för er som lyssnar att vissa gånger har det blivit väldigt bra ljud och vi vet egentligen inte riktigt varför. Jag tror jag har haft att göra med så här volyminställningen på den några gånger, varför för högt, har försökt tweaka det. Men nu avslöjar du här för mig breaking news att du har skaffat en Rodecaster och kommer nu att ha en mycket bättre mikrofon.
Ja, absolut. Så detta är i princip ljudet ni kommer att höra från och med nu. Och jag tänker att eftersom jag är här så måste vi ändå ta upp, jag vet vad alla har väntat på, djurfakta. Så Paul, visste du att de aporna som har absolut bäst syn i världen är de aporna som lever i närhet till giftiga ormar? Och att tvärtom, de aporna som har sämst syn, som till exempel Madagaskar-aporna, det finns inga ormar på Madagaskarön. Så, och det är på grund av att det är en faran och hotet och riskerna har helt enkelt gjort så att apor har utvecklat bättre syn.
Ja, shit.
Och jag vet att det är många som lyssnade och som väntade på vad jag skulle komma med för djurfakta denna gången.
Det är ju det här, man lyssnar för MMA:n, men man liksom tunar in för att få den här djurfakta.
Man stannar för djurfaktan.
Precis, det är den som får hjärnan att stimuleras. Det är nu neurogenesis påbörjas.
Det som bara får våra hjärnor att utvecklas och ger oss bättre syn och så vidare.
Så nu vet ni, vill ni få bättre syn, då drar ni till Madagaskar. Där
nej, där kommer ni få sämre syn.
Nej, det var där det var sämre. Yeah. Varför var man fick bra syn?
Där det finns giftiga ormar.
Giftiga ormar finns. Yeah. Shit, jag måste gå ut och leta efter lite huggormar i sommar, för jag har börjat bli närsynt. Eller precis, närsynt. Så ja, det där måste vi styra upp. Men jag har sjukt bra syn på lång sikt. Det är det som är så stört. Där sa han när jag gjorde testet, han bara, ja, du kan inte ha bättre syn på lång sikt än vad du har. Så då hade det varit övermänskligt. Jag bara, men det är bra att det är positivt åt något håll i alla fall. Mm. Så här, jag tycker att Vi hoppar på direkt. Ni alla vill att vi ska prata om Khamzat Chimaev och Gilbert Burns, prestationen som var nu i helgen. Khamzat var rankad 11, Gilbert Burns var rankad 2 och tog, får jag ändå säga, modigt nog mot den här utmaningen med tanke på att han satte mycket på spel. Nu kommer ju inte Khamzat att, eller vad säger jag, nu kommer ju inte Gilbert Burns att ta Khamzats plats per automatik, utan han kommer kanske tappa en eller två siffror. Men Khamzat kommer nu då förmodligen att bli nummer 2.
Med största sannolikhet.
Ja, alltså vad tyckte du om prestationen?
Den är nästan lite, man måste nästan se det på två olika sätt. Att han gjorde väldigt, väldigt bra, men han gjorde det så extremt riskabelt också och på ett så farligt sätt. Men det visar samtidigt så mycket att Teddy Atlas sa det jättebra i en tweet efteråt, att liksom inför så har vi sett, vi vet hans styrka, vi vet hans talang, nu kommer vi få se hans hjärta. Och det fick vi ju verkligen. Det hade varit väldigt lätt att så fort han känner den motgången, eller typ så fort han blev sänkt där i andra ronden, bara typ, fan, detta gick inte som väntat, kura ihop sig. Och liksom typ, man har sett det innan, fighters som aldrig smakat på den där riktigt hårda käftsmällen eller sådär, verkligen blivit sänkta, blivit påminna att de är dödliga. Men Khamzat hanterade det väldigt bra. Sen så vet jag att Andreas Michael skrek sig i hes för att han hatade, eller kanske inte hatade, men han ville ju inte att Khamzat skulle föra matchen så typ vilt stående. Men alltså det var en bra prestation, allting inräknat. Var det den mest fläckfria prestationen? Nej, men man får ju också lägga saker lite i perspektiv. Han är inte liksom Hercules avkomma. Han är faktiskt en vanlig människa, så att det är lätt att glömma det när man är fast i sin lilla MMA-bubbla. Och han påminner oss om varför han är så bra. Det är inte för att han har gudomliga krafter och helt enkelt det är liksom typ är OP från födseln och fick en extra 10 styrkopoäng. Liksom, nej, han är en människa som helt enkelt jobbar så hårt och ger allt och lämnade allt där inne. Det hade varit lätt för honom att bara clincha Burns mot buren
ja.
Hela tredje runden, men han gjorde inte det och jag tycker det visar väldigt mycket. Jag tror, det känns som många är besvikna att det inte var en total överkörning, men det bara påminner oss att vi lever faktiskt i verkligheten, inte i The Matrix.
Nej, alltså jag tyckte också att det var en väldigt häftig match. Jag var väldigt nervös inför den. Jag såg den inte live, men jag vaknade upp typ någon timme efter och började kolla. Alltså, jag hade väl fallit in i den här. Han kommer att vinna i första ronden. Jag fick lite den känslan liksom, och han kanske hade gjort om han hade lagt upp strategin på ett annat sätt. Precis som han också lyfte i post-fight-intervjun, att så här, ja, men jag har lärt mig en hel del, jag ville liksom gå in och slå huvudet av honom, jag ville avsluta honom i första ronden, men jag borde ha varit mer strategisk, och det var även det som Michael lyfte där i rond två. Liksom. Men om vi tittar på lite andra bitar, så jag har följt en hel del diskussioner här i kommentarsfälten. Jag har tittat lite vad folk har sagt. Och det finns en grej som vi kommer komma in på lite senare. Jag tror redan att ni förstår vad det är vi syftar på när vi säger så. Men vi håller det till efter. Ja. Hur som helst, jag tyckte ett exempel var väldigt roligt, var att många skrev, ja, det här visar bara att han inte är en Khabib. Jag vet inte om du har sett den kommentaren, för det var fler som började, det var fler som jag började se, började dra, ja, han är ingen Khabib, han är ingen Khabib. Okej. Då ska vi titta. En,
fast det var två, både tre, på gott och fyr, ont, fem, kan
sex,
jag tycka.
7, 8, 9. Ja, absolut. Liksom, men jag tror att de ser, jag tycker man tittar på det här med helt fel ögon om man jämför honom med Khabib. För att när Khabib skulle gå sin 10:e match, då fightades han under UFC. Nej, det gjorde han inte. Han fightades i M1 Selection i Ukraina. Och det här var då någon form av final, står det. Han möter då den legendariske fighten Alexander Agafonov.
Oh, Agafonov.
Ja, och han vann...
Agafonov inte nog av honom.
Nej, precis. Och han slog ut honom i rond 2. Och det här blir det för mig lite den här dumma liksom MMA-matematiken, att man då vill jämföra Khabib med, för att när Khabib gjorde sin 10:e match så var han långt ifrån ett UFC-kontrakt. Han debuterade i UFC, ska vi se, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hans 17:e match i karriären, det var i UFC, och då mötte han Kamal Chalaros. Nu är redan Khamzat har gått sin 10:e match eller 11:e match. Och han besegrade nummer 2 rankade i UFC. Att han inte sprang igenom honom, då får vi inte glömma heller. Abel Trujillo gick 3 ronder mot Khamzat, han kunde inte slå ut honom. Pat Healy gick 3 ronder mot Khamzat, han kunde inte slå ut honom. Dos Anjos gjorde det också. Edson Barbosa gjorde det. Alaia Quinta gjorde det. Det finns många som också har gått tiden ut mot Khamzat. Så det går liksom inte att dra den här parallellen. Jag tror att dels de här är två helt olika fighters, men framförallt Khamzat kom mycket tidigare in i sin MMA-resa liksom, i UFC, och är redan där uppe. Jag tycker vi fick se mycket. Nummer 1, han fick verkligen bli testad. Jag tycker det var skönt att se att han fick det här testet. Han säger det själv: jag har liksom väntat på att få den här typen av match. Nu fick jag äntligen den. Och han genomförde det ändå bra.
Yeah.
För han hade lika gärna kunnat bli släckt. Nu är jag lite trött i huvudet, så jag vet inte om det var i tredje eller andra ronden. Andra ronden åkte på den där råhårda kroken utav Burns. Och där var det ju bara ett testament på vilken haka han sitter på. Herregud, alltså, att han pallade ta den.
Jag höll på att få en stroke när det hände.
Ja, shit. Den satt så rejält, alltså. Så jag tycker ändå att så här, jämför inte fighters med fighters på det sättet. Man kan göra det, absolut, och jag gör det skitofta. Men jag tror att det blir väldigt farligt så här tidigt i karriären, när den ena personen i sin match 10 var så långt ifrån att möta nummer 2 rankade i världens bästa organisation. Så titta vem Khabib mötte i sin 10:e-11:e match, ifall ni vill jämföra vem liksom de har mött och så vidare. Det här är superspännande. Jag personligen hoppas att det blir en match mot Covington, att det är den han kommer få. Ja, alltså vad tycker du själv? Är det någonting mer som du vill lyfta just ifrån matchen?
Jag tycker att För att det var, jag tycker det var intressant att jämföra. Han är ingen Khabib, men jag tycker det man kan jämföra denna matchen med, det är Khabibs två sista runder mot Ally Quinta, där han har tagit en ledning och bestämmer sig, okej, okay, nu ska jag köra boxning. Det såg inte så bra ut. Jag tror till och med jag tyckte han förlorade sista ronden. Han var aldrig ens i närheten på att avsluta Ally Quinta på fötterna. Och liksom, okej, okay, jag fattar, det är en titelmatch, lite mer på spel, säg för lite mer, men alltså, nu är det två fighter som går utanför deras komfortzon. Väljer att föra det stående. Vem var mer imponerande? 100% Khamzat.
Ja.
100%. Alltså, det var ett tag när han hade Burns mot buren som kurade ihop och det kändes som kanske när avslutet kommer här TKO tredje ronden. Nej, men det, jag tror att vi lärde oss otroligt mycket om Khamzat, om hans hjärta, om hans game. Och, alltså, är han stående den absolut bästa i världen? Nej, men jag tycker att basic-grejerna han gör funkar hyfsat bra. Jag tycker hans uppercut är riktigt bra. Det är samma uppercut som han har släckt Ikram Aliskerov med. Så han har ju definitivt ett par riktigt bra stående tekniker. Vi fick lära oss det. Och jag tycker nästan att det kändes som att chans att han fick lärdomarna av en förlust utan att få förlusten.
Mm.
För att han fick så mycket motgång och fick pressas och testas att han lärde sig om sig själv, vi lärde oss om hans potential, om att hans tak egentligen är högre än vad många av oss har trott. Nej, han är for real. Det finns fortfarande lite kvar att besvara, absolut, men jag tror han kommer inte köra samma barslagsmåltaktik i nästa match.
Nej, jag tror inte heller det, och jag tycker ändå att det är bra att han fick det här testet nu innan det var en titelchans.
Mm.
För nu är det den här nivån han fightas mot, och det märktes egentligen inom loppet av de första 3 minuterna så märkte man, nu är det något annat.
Ja.
Nu har du klivit upp, nu är det inte längre de orankade eller att man har liksom en vissa topp 10. Nu är det i topp 3 liksom, och är redan där och ändå levererar. Och jag tycker också, det var det vi såg med Adesanya med i början, det var överkörningar, men till slut, det blir inte de här överkörningarna på det sättet.
Mm.
Till slut blir det är mycket jämnare, det blir mer strategiskt, det är mycket mer taktiskt. Det gäller att studera, analysera, ta in så mycket information om sin motståndare på så kort tid som möjligt för att sen kunna implementera sin gameplan till 100%. Och det där är fan i mig inte lätt alltså. Det är verkligen inte lätt, men jag tyckte ändå att han bevisade väldigt mycket. Nu är det väl, det var någon MMA-reporter som ställde den frågan. Alla var väl inne på liksom, ja, men hur lång tid tar det innan chans att avsluta Burns? Och det är väl där vi alla har varit. Och då tror jag också att det blir lite i mångas ögon så kanske det blir, ja, men han har avslutat honom, så då är det nästan som en förlust. Men det är ju inte det. Jag tycker att den här matchen, man, som du har redan sagt, man har lärt sig jättemycket, och framförallt Khamzat. Jag tyckte det var så bevis på en väldigt mogen fighter när han går ut på presskonferensen och redan där har förstått liksom felen som han har gjort. Att men jag skulle inte gjort det till bra, jag borde ha gjort det här mer, och liksom Michael säger det här till mig i rondvilan. Och det är rätt, jag tycker det är väldigt snyggt, för det är också de som kan komma och bli väldigt liksom fulla på sig själva och sin egen hype, att man inte ser den bristen, och då kommer man inte utvecklas.
Mm.
Så att jag tror att det här är en match som kommer ge honom sjukt mycket erfarenhet, och jag tror att vi kommer ha en ännu farligare chans att i nästa match, för då tror jag att han kommer vara en aningen mer kalkylerad i allting han gör, för nu vet han hur det är att vara där uppe.
Exakt, ja, han vet hur det är att bli träffad, hur man ska hantera det lite grann. Okej, men jag var lite väl hård i de här slagen, om jag drar ner på det, kör mer volym istället. Ja, så detta har definitivt gjort honom farligare och läskigare. Jag hade absolut inte varit en welterviktare i UFC just nu.
Nej, inte jag heller. Och jag ska dra topp 5 för er. Bilal Mohammed och Vincente Luque, de är 5 respektive 4, och de möts då nästa helg. Vi har Leon Edwards som ser ut att stå på tur då för att möta, eller står på tur för att möta Kamaru Usman. Sen hade vi då Burns som förmodligen kommer bytas ut mot Khamzat. Så vi får se lite hur skiftet blir där med Burns. Liksom, hur långt bak åker han? Vad händer efter helgen med Luque och Belal och så vidare? Vem vet, det kanske till och med är så att Khamzat sätts mot vinnaren Luque eller Mohammed.
Mm.
Men jag ser jättegärna personligen honom mot Covington, som då är rankad etta, och the champ är Jorge Masvidal.
The BMF är Jorge Masvidal.
Det är det där när man sitter och tittar på en ranking samtidigt som man ska säga ettan och råka läsa nummer 7.
Freudiansk felsägning. Ja, då exakt, vet vi allihopa vem exakt Paul egentligen tycker är bäst i UFC.
Exakt. Jorge Masvidal, han vann på gatan.
Ja, det där det räknas.
Ja, ah, shit. Nej, men Kamaru Usman är ju då mästaren. Så spännande framtid för Khamzat, helt enkelt.
Dana har väl uttryckt ganska tydligt att han är intresserad av Khamzat mot Colby. Jag tyckte han sa att de gör den på ABC.
Ja.
Vilket är en väldigt stor plattform. Det är liksom typ en av de största tv-kanalerna i USA. Det hade kunnat ge, så om han är stor nu, så kan det göra honom till, alltså, 10, 20, 30 gånger större världen över. Och det är så bra match.
Ja. Alltså, när hamnar de på ABC? Är det nytt från nu? Eller
det, jag har inte riktigt, för att de hade ett ABC-kort tidigare och var, jag har glömt lite grann vilket det var. Men de har gjort det tidigare. Det är sådär typ engångsdealer eller någonting, någonting sånt. Men det är en stor bra möjlighet. Det är inte samma prenumerationsgrej som det kan vara på ESPN.
Nej, och det är kabel, va? De hade väl Heroes och sådana där grejer, tror jag, sändes på ABC här för mig för länge sedan.
Ja, någonting. Ja, de har gjort lite grann så, men ja, det är en otrolig möjlighet.
För jag tror att gemene man mer känner till ABC i sådana fall som den här seriekanalen som har släppt ut ett gäng intressanta serier här i vårt land. Men hur som helst, det är som Sebastian säger, en stor plattform, ruskig möjlighet för Khamzat. Så vilken match, helt enkelt. Vilken grej. Nu har vi någon som är rankad tvåa.
Ja, ja, verkligen. Det är, Gustafsson har väl varit rankad tvåa och
jag
också, ja. Så det kanske inte är den högsta rankningen för en svensk fighter, men det är den högsta rankningen just nu för en svensk fighter. Och det borde så otroligt gott. Och vi har kanske redan fått årets bästa match.
Ja.
Det är åtminstone topp tre. Det är lite svårt. Man är ju så, man har ju den recency biasen och det man nyss har sett och ger känns ju som det bästa. Så man får ta en ordentlig titt med detta utan tvekan. Topp tre bästa i år.
Ja. Nej, riktigt, riktigt snyggt. Okej. Okay. Ni är några som har skrivit. Det är några som har hört av sig och ställt frågan. Och jag har sett att den här diskussionen är cirkulerar extremt mycket just nu på nätet. Det är nästan inte ett enda kommentarsfält där det här inte lyfts, där folk undrar, där folk är arga, vissa är väldigt besvikna och så vidare. Så vad är det då jag pratar om? Jo, jag pratar om Khamzats relation till Kadyrov, som då är, får man väl säga, den så kallade ledaren, eller vad man ska använda för namn, över Tjetjenien.
Finns det nog ett D-ord som passar ganska bra också?
Ja, precis. Men anledningen till att jag använder mig av ledare är väl mer för att det är så de säger i Nordkorea mycket, the leader, deras ledare, den som styr. Här i Sverige såg ju inte vi Stefan Löfven och har väl egentligen inte sett någon statsminister som vår ledare. Men när man använder sig av ordet ledare så betyder det väl också kanske hur det ser ut i vissa länder. Man använder sig det. Men diktator är ju helt klart korrekt ord. Jag tror att ni vet historien. Khamzats familj lämnade ju Tjetjenien när det blev krig, när då Ryssland invaderade, precis som Ryssland gör nu. Spekulerar vi om allting går riktigt snett, så kanske Tjetjenien, eller inte Tjetjenien utan Ukraina, kanske har en liknande majoritet regering, om man säger så då. Okej, så hur som haver, folk är väldigt besvikna på det här, folk tycker att han borde ta avstånd jättesnabbt och så vidare. Och jag fick frågan då, vad tycker du? Och som jag har sagt till alla, jag har aldrig tyckt att det här ser bra ut. Jag har haft väldigt svårt även för liksom bekanta eller vänner som har suttit och i princip tyckt att Putin är bra. Och då menar jag inte nu, utan jag menar way back. Jag har haft väldigt svårt för folk, till exempel när jag hörde exilkubaner i Miami som satt och sa Trump is a good man, he's a hard hand. Och då är det så här, shit, ni lämnade en diktatur men sen vill ni ändå ha den här hårda handen på någon jävla vänster liksom. Det är väldigt, väldigt konstigt. Jag har sjukt svårt, och ni som följer mig på mina sociala medier, ni som har lyssnat på min egen podd öppet sinne, jag tror att ni vet exakt var jag står i det här. Så frågan blir egentligen helt överflödig när det gäller mig. Men eftersom att ni då undrar, så vill jag bara lyfta en sak. Jag tror att det här är mer komplext än att bara ta avstånd. Och nu syftar jag inte på mig. Nu syftar jag på Khamzat. Och det här är jättespekulativt. Han vet i slutänden bara själv. Men jag tror att när den så kallade ledaren hör av sig, om man är därifrån, då har man inte så mycket annat att göra än att åka dit. Man hänger där, man umgås, precis som vi har sett i kända maffiabröder när alla skrattar åt skämten som är. Man gör det, man hänger liksom med på den grejen, och jag tror tyvärr nog att det kan se ut så ibland. Är det rätt, är det fel? Ja, jag fortfarande, min åsikt är som när. Det har aldrig sett bra ut i mina ögon, den grejen. Men när det kommer till Khamzat så tror jag att det finns en helt annan anledning till varför den relationen finns idag. Och jag tror nog att man får nog inte riktigt glömma det, tror jag. Vi som sitter här, det är väldigt lätt att bara säga så här, han borde bara fan ta avstånd, han borde bara säga nej. Jag försvarar ingenting, men jag tror ändå att ibland så tror jag man måste bara förstå var man kommer ifrån och att det kan leda till sjukt mycket problematik ifall man säger jag vill inte ha med det att göra, eller jag tycker inte som du tycker.
Ja, väldigt bra poäng, och jag delar ganska liknande linjer. Det är så lätt för oss i Sverige där liksom yttrandefrihet är den största religionen vi har i Sverige. Det är inte kristendomen, det är inte någonting annat, det är yttrandefrihet. Det är klart vi värnar om det, och vi känner ju att vi kan säga vad som helst i Sverige. Alltså folk kan gå ut och skriva åh, Stefan Löfven är en horunge, alltså allt möjligt att komma undan med det. Och sen så när Will Smith blev lack på någons yttrandefrihet så reagerade vi. Alltså helt ärligt, det var en lavett. Det var inte som att han mördade någon, men vi reagerade som att det var ett mord. Detta är en situation där en reaktion mot yttrandefrihet verkligen kan bli mord. Ja. Allting som ni tycker om Kadyrov, hur hemsk han är och allting sånt, ja, det stämmer förmodligen, och det är risker som ingen av oss någonsin kommer utsättas för. Skämt att jag vet inte hur mycket familj han har kvar i Tjetjenien. Han har säkert släktingar, 100% att han har släktingar, kusiner och någonting sånt. Och sen så ska vi kräva att han ska göra ett ställningstagande, sätta sin familj i risk. Det är så lätt för oss att göra. Det säger någonting om hur olika världar det är. Liksom typ, ta i trä, men säg att Ryssland invaderar Sverige, tar över, lägger en marionettregering. Ska vi då gå ut och bara på sociala medier, ja men dra åt helvete Anders Svensson, du är inte den riktiga statsministern. Och sen så står det någon som knackar på vår dörr, och helt plötsligt så hamnar vi i ett fängelseläger, och vi kan inte ens föreställa oss det. Jag gillar inte någon diktator, särskilt inte Kadyrov.
Nej.
Men jag kan inte kräva att någon annan ska sätta deras hälsa och familjs hälsa på spel för att göra ett uttalande. Jag förstår, alltså jag tror alla har bra intentioner och avsikter liksom, typ, för att man vill inte se en liksom homofobisk ledare fängsla folk och politiska motståndare, och att man vill ju inte se det, men vi vill väl se Khamzat lyckas. Vi vill inte se hans liv sättas i fara. Alltså det är mycket mer komplicerat än att bara han ska gå ut och säga nej och sådär. Vissa saker är väldigt svåra att säga nej till. Alla som har, som kan ha en lite strikt flickvän, vet själv att typ även det är inte så himla lätt att utöva sin yttrandefrihet där liksom. Hinner jag sminka mig först? Det skulle jag gjort för en kvart sen. Absolut älskling, du hinner.
Ja, jag tror att den här grejen är sjukt mycket komplex, som vi redan har varit inne i, som du säger. Jag vet att min gamla teaterlärare som är polack, han berättade för mig, jag vet ju inte om det här är sant, men det är en sån här, jag blir inte förvånad. Då pratade han just om Ryssland, och då sa han det. Det var känt att när Stalin ringde folk så var det väldigt många som fick hjärtattack när de på andra änden hörde komrad Stalin. Då dog folk. För att de visste vad det innebar om han ringde. Då var man död. Och tyvärr så tror jag nog att lite av de bitarna lever kvar. Alltså vi såg ju bara tydligt när till exempel Putin sitter ungefär och hånar en snubbe strax innan de valde att då invadera Ukraina. Så var det väl någon som var lite emot honom, och han började bara ifrågasätta, och den här killen bara, okej, men vi måste göra det här. De är skiträdda. Det är de som sitter i vissa styresplatser, och det är därför det ser ut som det gör. Det är därför det är så sjukt mycket propaganda som dyker upp just nu och blånekat i princip allting som händer. Men vi är inte här för att snacka geopolitik, men ni har ställt en fråga. Jag hoppas att ni nu har fått ett svar, och jag hoppas att ni kanske får bara en liten sån här tanke också. Kanske bara utvärderar, för jag tror att alla som har flytt ett krig, de vet varför de har flytt, och jag tror att ingen som har flytt ett krig gillar att se ett annat krig påbörja. Nu går vi vidare med de två titelmatcherna som var på kortet. Och jag tycker att vi börjar då med Korean Zombie. Eller ska vi börja med Sterling? Du får välja.
Båda två, jag blir lite besviken av båda, men vi kan börja med Zombie. Vad heter den begravningslåten som brukar spelas? Dun, dun,
dun, dun, dun, det är från Star Wars, va?
Nej, eller, det är en liknande, de har lite samma noter. Ja, i alla fall. Man lärde sig väl ingenting supernytt egentligen. Zombie, 35 år gammal, varit i många krig. Detta var egentligen inte en match han skulle ha fått. Han blev straight up utklassad. Av samma anledningar som vi byggde upp med Volkanovski i förra avsnittet, liksom, han är så bra på att in och ut liksom hitta de här beatsen emellan där han rubbar rytm och såna grejer, byter stance. Volkanovski gör allt det så otroligt bra, och jag hade kunnat hylla det mycket mer om det inte var så att han totalt ägde en fighter jag älskar. Så. Mm. Ja, alltså det, jag vet inte vem som kunde förväntat sig någonting annat egentligen. Jag, Zombie såg ut att vara lite långsammare. Inte jättemycket långsammare var han, för han är den som är slår hårt och är träffsäker. Han är inte den som slår de här 10-slagskombinationerna direkt. Liksom, typ kolla när han släckte Frankie Edgar. Liksom en bra uppercut. Så många har sagt att Zombie såg jättedålig ut. Jag skulle inte säga att han såg jättedålig ut. Det är bara att det är nivåskillnad på Volkanovski och Holloway och sen många andra under det. Och Rogan, varför ska du intervjua Zombie efter det där? Alltså, det bara kändes som att liksom strö salt i såret. Jag vill bara gå tillbaka och minnas Zombie av gamla tider och sådär. Inte bli mer deprimerad.
Nej. Alltså jag tycker väl det man fick se är nog att nu är det. För er som fortfarande tvivlar på Volkanovski, det börjar bli dags att lägga respekt på det namnet.
Jag tror det är samma folk som tvivlar på att jorden är rund.
Ja, ja men lite så. Och jag menar, vi nämnde ju att han hade en enda förlust. Han har just nu 21 raka vinster. Den förlusten var för övrigt i weltervikt. Han har alltså varit upp och fightas i mellanvikt. Jag tycker han såg sjukt bra ut i den här matchen. Jag tyckte han hade bra svar även både i presskonferensen, post-fight-intervjun, när han liksom markerat liksom, vill ni möta mig, då får ni fan med fightas liksom, för
att
få nu är det dags att steppa upp, det här är en annan nivå, att liksom, det är upp till er att bevisa att ni förtjänar den här platsen, annars kommer jag sticka upp en viktklass. Jag tycker det är väldigt bra. Jag tycker det är väldigt bra från Volkanovski. Han imponerar på mig mer och mer hela tiden. Jag var redan såld på Volkanovski lite från början, och jag tyckte för mig var det nog Chad Mendes-vinsten där. Cementerade verkligen här att okay, den här killen är fan for real. Alltså. Sen möter han Max Holloway. Då var Max Holloways hype var ju över skyarna på den tiden. Han tog hem den. Sen visst, andra matchen är delat domslut. Det finns de som tycker att han har torskat båda och så vidare. Och den diskussionen kan ni ta med era vänner. Men han besegrade Brian Ortega i en match som jag tycker redan där var så okej, nu måste vi börja credda den här snubben. Sen blir det då, men vadå, Chang Sung-jung och det, han förtjänar egentligen inte den här platsen. Nej, men titta lite på hur han också gjorde det. Alltså Brian Ortega gjorde en bra match mot Zombie, men det var ju inte på det här sättet överhuvudtaget. Och som han själv säger, den här matchen hade lika gärna kunnat avbrytits tidigare.
Jag tycker den borde.
Ja.
Behövde vi de där typ 40 sekunderna i fjärde ronden?
Nej.
Jag var så rädd att detta skulle bli en till Moicano mot Dos Anjos. Snälla, låt det inte gå tiden ut. Vi behöver inte se detta.
Nej. Nej, så jag tycker alltså Volkanovski, grymt jobbat. Alltså riktigt, riktigt snyggt. Jag ska titta lite snabbt här på rankingen. Alltså shit, han har ju spöat alla just nu. Alltså. Det är väl Jair Rodriguez då, som är rankad trea. Men det är så här, jag vet inte. Jag tycker Rodriguez, hade han varit borta i 10 år, kommer tillbaka, förlorar mot Max Holloway.
Fast jag tyckte han gjorde jävligt bra mot Max Holloway.
Det gjorde han, jag håller med. I första två ronderna tyckte jag var jätteimponerande.
Jag menar, jag skulle ändå ha Volkanovski som favorit där, men jag är ändå lite intresserad av att se hur Volkanovski skulle hantera någon som är så oortodox som Jair.
Det jag skulle lyfta precis där innan var också det att det är just det att han har inte fightat innan det nu. Så här är det, 19 oktober 2019 2019 mötte han Stevens. De hade för övrigt också mött den 22 september innan det. Men sen var det inte först den 13 november 2001, eller 2021 menar jag, som han gick match. Och innan det har han väl i snitt fightat typ 1-2 gånger per år.
Mm.
Och det är väl därför jag kanske är lite kritisk till att möta honom. Men å andra sidan, som jag precis har sagt, han har spöat alla andra. Femma är Calvin Kattar, sen har vi Arnold Allen. Jag vet inte, den är svår. Jag förstår att Volkanovski känner att han kanske vill upp en viktklass. Och nej, varför inte? Eller gör den här matchen nu, del 3 med Max Holloway. Men jag tror att han vinner den, för jag anser att han är mycket bättre idag än vad han var under deras andra möte.
Ja, det är faktiskt, jag skulle definitivt hålla med där. Jag tror nästan att man måste göra den tredje Holloway-matchen bara för att liksom lämna alla tvivel.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Väl på något sätt. Men sen samtidigt, säg att de gör en tredje match, Holloway vinner den, då måste man ju ha en fjärde match. Det är liksom, det känns som att det aldrig kommer ta slut. Jag tycker kanske den mest intressanta matchen egentligen det skulle vara om Henry Cejudo kom tillbaks. Det är stilmässigt väldigt intressant match. Jag vet att Cejudo har snackat väldigt mycket, men det är väl det han gör som allra bäst nu för tiden. Snackar väldigt mycket och i och för sig coacha fighters. Han har varit väldigt bra på att coacha och träna andra fighters, men
han har ju sagt att han vill tillbaka in i USADA-poolen, har du sett det? Vad tyckte du det?
Jag hoppades på det skulle bli någonting, för att han la ju av på topp, verkligen på topp, när han var ordentligt intressant och man började diskutera, okej, men var lägger man egentligen Cejudo i liksom pound-for-pound-listan eller typ bästa bantamviktare någonsin, och sen så bara tog det slut. Och jag tror han körde en gamble där som inte riktigt lönade sig. Jag tror att han kunde pressa UFC på ett bättre kontrakt och bättre pengar. Men nej, alltså Dana är lite maffiaboss ibland och du kan inte alltid pressa på det sättet och få det att funka för dig. Jag skulle gärna se han tillbaks. Jag menar, det finns andra unga talanger i fjärdevikt som är intressanta. Vi har jag skulle nog inte använda Arnold Allen och intressant i samma mening, men Bryce Mitchell, liksom Giga Chikadze, han blev ju total ägd senast, men om man kan göra justeringar så har ju han faktiskt en stil som är lite spännande och intressant. Vilka med Ilia Topuria. Uff, jag är så hård för Ilia Topuria. Alltså det är
krux är bara att han är 15 rankad, det är det. Resan är än så länge tid. Lite lång, för att det är en ganska tufft artilleri framför, men jag håller med, alltså Movsarev och Leva, alltså jag är nästan mer nyfiken på de som är i topp 10.
Ja, eller hur?
Att möta honom. Typ, jag håller med så här, men om jag bara tittar på topp 15 rakt av så säger jag så här: Bryce Mitchell, ja. Movsar, Ilja. Det är nog de tre matcherna. Men nu är ju de en bra bit ifrån, vi snackar liksom 9, 13 och 15 här som är intressanta. Calvin Kattar, ja absolut, men jag vet inte, så som, nu går jag så mycket på vad Max Holloway gjorde mot Kattar, men jag tror att Kattar får problem alltså mot någon som Volkanovski. Jag tror att det blir knas där.
Jag skulle nästan säga att man får göra tredje Holloway-matchen och sen Jair mot Kattar, och om Jair vinner den, vilket jag är ganska säker på att han gör, då har han typ gjort nog för att testa sin stil. Men det finns så många om och men i den divisionen. Ja. Det är liksom typ, hur ska man få ihop det så att det blir intressant, så att det blir rättvist rankingsmässigt. Ja, lite trögt i den divisionen liksom.
Ja. Nej, vi får se hur det blir. Kanske blir Cejudo som kommer tillbaka då och går match. Aljamain Sterling, Piotr Jan, nu var det dags. Vi var alla övertygade. Jan skulle vinna. Och Sterling var istället såhär, bet your house, I'm gonna win this fight liksom. Det här är en annan grej. Och han hade rätt. Det kanske var den nacken som hade ställt till mycket mer problem än vad vi förstod i det första mötet, och att han nu var hel, och det är en annan Sterling. Jag har fått frågan, så jag ställer samma till dig, så får du börja där. Tycker du att rätt man vann enligt domslut?
Ja, jag kollade om första ronden igår. För att det är den som känns som att det är, allting hänger på. Och absolut Jan som pressar framåt, men han får inte så mycket gjort egentligen. Han får träffa kanske med tre bra slag kontra Sterling, som jag tycker träffar med lite bättre slag. Det är jämnt. Och det är egentligen, om man skulle ge första ronden till Jan, jag skulle inte säga att det är tokigt liksom. Men jag tycker mycket av anledningen, och jag fick detta nästan bekräftat för mig själv, om varför jag har varit sådär tvivlat på Sterling ganska mycket, är att hans kroppsspråk kontra Jans kroppsspråk är så olika. Jans kroppsspråk utstrålar säkerhet, trygghet, rör sig lugnt framåt, inte för många spexiga rörelser, han är så tight i allting han gör. Sterling, han är så flaxig och flammig, och liksom när han backar och när han undviker slag, det ser lite slarvigt ut. Det kan ibland se som att han blir duktig träffad när han egentligen inte riktigt blir det. Och det skapar ju liksom det här typ, ja men vadå, han backade och liksom var i trubbel. Ja, fast om man kollar närmare, han var faktiskt inte riktigt i trubbel. Rörde han sig snyggt? Nej, det var ganska slarviga rörelser. Men han undvek slagen. Och detta är inte en stiltävling. Vi kollar ju liksom typ, vem träffar? Vem gör bättre stående? Vem gör bättre med grappling? Alltså det är det man kollar på. Inte vem som har snyggast fotarbete och sådana saker. Så utifrån det, första tre ronderna till Sterling, jag tycker inte 10-8, men, och sen två sista till Jan. Jag tror alla vet hur, det finns vissa fighter som jag är extremt hård för. Det är typ Peter Jan, Armin Sarukian, Ilya Topuria. Jag älskar dem, jag dör för dem. Men det var faktiskt rättvist domslut. Jag är inte övertygad om att vi såg den bästa Peter Jan heller. Jag tyckte han såg, jag vet inte riktigt vad det var.
Jag tror att det är lite det där med Jan också. Han tar ju ofta sina första två ronder att samla in input. Lite det som jag sa att Khamzat kanske kommer göra nu framöver. Liksom få in lite input, se vad händer, vad gör han, vilka mönster, vad behöver jag se upp över. Han försöker läsa sin motståndare. Liksom, och det kan stå en dyrt när man i rond två och tre blir helt liksom, inte dominerad, men totalt kontrollerad på backen. Att sitta i den positionen där den andra har rygg och jagar de här strypen, och liksom, då är en dominant position som sitter för länge, för den ena arbetar, den andra stoppar absolut. Men så jag kände när de tre ronderna var gjorda, tänkte jag, åh, det här kan bli problem, för jag tror inte Jan är direkt så här ökänd för att äga den första ronden, utan tvärtom. Jag tror att han torskade mot Aldo första ronden. Han
brukar nästan alltid förlora första ronden.
Ja, han brukar inte bry sig. Det är liksom, han vet att jag kommer i kapp sen. Jag har fem ronder på mig och fixa det här, och lösa problemet. Men det blev för tufft. Det blev för svårt. Och till slut så, ja, det var Sterling som stod där som segrare. Jag har inte sett om första ronden. Men jag var väldigt kluven när de kom till domslutet. Jag var inte säker alls, för jag visste att det här hänger verkligen på rond ett. Det är det som kommer vara avgörande. Jag tycker väl ändå att femte ronden var Jans, liksom, där jag anser väl att han vann 4 av 5. Men jag tänkte, första ronden, det är liksom, han brukar aldrig vinna första ronden. Det är sällan han går in hårt, utan han är en trögstartad, och det lyfter även kommentatorerna också. Han är en slow starter. Men jag tror också att han själv hade nog vaggats in i den här grejen om hur det var sist. Och det kan vara extremt farligt. Och jag tror att nu fick vi se att, som jag sa redan innan, nacken, han har ju bytt en kota. Jag tror han har en titankota nu i nacken. Alltså han har gjort en väldigt komplex operation. Och det betyder ändå att det är klart att om du måste byta ut en kota i nacken, då är du inte hel. Det går inte att tro. Det är inte som att säga stuka foten och gå en match, utan du har fan problem i nacken. Mange Sedemlad la av på grund av problemen han hade med nacken. Det påverkade honom för mycket. Aljamain Sterling har ju fightats igenom det här och nu bytt en kota då. Jag tror att det här är en Sterling som möts dem igen. Jag blir inte chockad om Jan vinner. Alltså så. Men jag tror ändå att nu får vi nog se en liten annorlunda Sterling, som ändå är en helare person än vad han var innan. skulle jag säga.
Sen så tycker jag också värt att extremt bra gameplan. Verkligen. Att det inte går på för aggressivt i början, för att Johan är så bra på kontra. Liksom att nej, de bara typ nej, kom du till oss då? Kom du till oss och så slänger vi lite slag mot dig och drar oss undan. Alltså, och sen i andra ronden, okej, nu när du börjar komma igång, nu tar vi ner dig. Man får ge hatten av till en bra gameplan. Sen så visst, det var lite känslan av att Sterling vann matchen, Jan vann fighten. För att liksom när du är på knä och din motståndare står över dig och liksom, det ger ju de här känslorna och intrycken, men ja, man dömer ju inte på känslor, man poängsätter inte känslor, men om känslorna finns ju där och genomsyrar matchen, så jag förstår folk som tycker att Jan vann. I mitt hjärta är han en vinnare, men straight up, han, ja, han vann inte denna matchen. Förhoppningsvis kan han rätta till lite saker i sitt game, kanske ändra så att han inte är lika passiv i första ronden. Detta kan vara någonting bra egentligen, om man tar det på rätt sätt.
Som den, jag vet inte varför folk, men det här repeterar sig rätt många gånger i, just från kommentatorer, så kan det vara. Jag har varit väldigt försiktig att använda mig av det. Jag tror aldrig jag använt kommentaren, för jag tycker att den är väldigt fel. Men det är det här med att, du vet, domarna, de ser bara det som händer i sista minuten liksom. Och det är jävligt farligt att slänga med de kommentarerna, för det är inte sant. Mm. Det är inte sant. Men här kommer en grej som är extremt sann. De som tittar glömmer gärna de fyra första ronderna och snöar in på den sista eller de två första, och man minns oftast bara den sista.
Menar du att Diaz inte vann mot Leon Edwards? Det är det enda jag minns. Han gav, han gav väl honom stryk hela matchen.
Exakt. Och jag tror mer att det är nog egentligen den riktiga sanningen, att publik och de som tittar glömmer gärna bort hur de första ronderna har sett ut, och är en femrondare, då kan man verkligen vaggas in i den här känslan av hur de sista två var. Och då kan det bli, vad fan. Och jag vet med Westlund också, det vart ju nästan uppror, ett extremt ord, men folk vart ju väldigt arga liksom. Men det är för att man glömmer hur det egentligen har sett ut, för att vi är extremt här och nu när vi tittar på fighting, och sitter inte vi då samtidigt och bedömer, då är det väldigt lätt att glömma en rond om man inte sitter och liksom verkligen skriver ner det här har hänt, det har skett, och verkligen tittar på de här sakerna som man måste applicera till ett domslut är ordet jag letar efter. Så jag tror att det är väldigt lätt det där som publik, att man fastnar i den här tanken om att så här såg det ut i slutet. Och då finns det ju då till exempel i Asien, då dömer man ju så. Då är istället domen, om det här hade fortsatt, jag tror att ett kriterium om det hade fortsatt, vem hade vunnit, eller vem har liksom överlag vunnit hela fighten,
ja, helheten på något sätt.
Precis.
Ja.
Så man tittar ju på det nu ur ett helt annat aspekt, vem har varit närmast att egentligen få ett avslut. Och det i min värld tycker jag är kanske ett bättre sätt att döma, att man tittar på matchen i helhet istället för att gå rond för rond. För att rond för rond, då kan man vara passiv, men man kan göra tillräckligt mycket för att vinna. Och sen om man håller på att bli mördad i 5 minuter i femte ronden, då har man ändå vunnit, för att man har vunnit de två första ronderna i en tre ronders
match. Man får inte glömma att kriterierna har ju tagits direkt från boxning, där det är 3 minuters ronder och det är typ minst 10 ronder. Och det är ingen grappling och sånt inblandat, det är bara en slags kampsport. Så och även i boxning tycker folk att det inte nödvändigtvis funkar helt rätt, det poängsystemet. Så ja, det finns argument att om väldigt, väldigt mycket, men man kan inte ta ut några av de argumenten på Sterling.
Nej, han gjorde en bra match, han vann. Jag har ingenting emot att se en del 3. Jag vill se vad Jan applicerar till sitt game. Och han kanske nu känner att shit, jag tror inte att jag kan stå och läsa min motståndare, jag behöver nog dundra på lite tidigare för att säkra även de tidigare ronderna ifall jag blir nedtagen. Men en sak ska jag ge en, grymt jobbat att han inte fastnade i strypet. Där såg man att han har verkligen arbetat på den här rear naked choken, och han ändå förhindrade det i nästan 7 minuter, för Sterling jagade det där avslutet.
Glöm inte hur snabbt Sterling avslutade Corey Sandhagen.
Det är helt, galet. Jag vill lyfta en match till innan vi hoppar på det som hände i Göteborg i helgen. Ian Garry och Darian Weeks. För det här är också en match som väldigt många har undrat över. Jag ska vara helt ärlig. Jag har sett den här matchen med typ ett halvt öga, för jag hade väldigt många matcher att se. Och jag var i Göteborg, jag skulle ta mig hem, jag kom hem och jag hade ingen wifi på tåget i princip, så jag kunde inte se någonting där heller. Så jag fick mer eller mindre sitta och stirra på ingenting när jag åkte hem. Men han vann i alla fall. Han plockade hem ett enhälligt domslut, och av det jag såg så tycker jag ändå att han stod som en, det var inget tvivel om att det är han som vann matchen. Jag tycker också att han är i en annan liga nu. Det är en annan nivå. Jag tycker att han såg, jag upplevde han lite slarvig den första matchen i UFC. Jag gjorde inte det nu. Jag tyckte det kändes som att han var verkligen på plats. Han var där, han gav en bra match. Och det ska bli väldigt intressant att följa honom. Jag ser verkligen fram emot vad UFC ger honom för test efter Darien Weeks då.
Jag gillar också, det kändes som att han typ stegrade med tempot, att liksom han tog inte onödiga risker. Han liksom typ, när han hade hittat rytmen och flytet på något sätt, så höjde han nivån lite grann. Sen så hittade han flytet, blev bekväm där, höjde lite till, för han var ju nära på att avsluta Weeks i tredje ronden. Och ja, det ser definitivt bra ut. Jag vill se han mot ett namn, liksom typ någon sådär veteran lite på väg ut, eller någon som har en 6-7 matcher i UFC, någon som är lite etablerad. Jag tycker det är dags nu.
Ja, jag kan inte mer än hålla med. Jag vill jättegärna se honom få lite tuffare utmaningar framöver.
Och just det, jag vill se Peter Yan mot Merab Dvalishvili.
Ja, det är så.
Mm. Jag tycker det är en bra match för då. Merab är rankad 6 nu. Lite beef mellan Yan och Sterlings team. De höll ju på att rycka ihop lite sådär, och är inte det stilmässigt? Jag tror Yan tar den, men jag gillar verkligen den matchen.
Ja, det finns ju en landsgrej att trycka på där också. Georgien mot Ryssland.
I och för sig. Jag får vara lite försiktig.
Speciellt som klimatet är nu också, så finns det verkligen en sån geopolitisk grej att trycka på även i den fighten.
Ja.
Intressant match. Jag hade jättegärna sett den. Jag tänkte inte på det, men när du säger det, det är en väldigt spännande match. Och med att Wallis vill jobba sig uppåt, och han kommer nog aldrig fightas mot Sterling. Så det kan nog vara bra för dem att kanske försöka få till det. Okej. The Zone Pro League gick av stapeln. Jag sa till att ni får höra av er om de här galerna så jag kan snacka om dem. Men jag blev nedbjuden till Göteborg. Har spenderat en schyssta typ cirka 20 timmar i Göteborg. Jag har hängt med Daniel Högström från Bulldog Media. Vi har käkat mat, vi har snackat. Det var han, jag, Victor de Almeida. Vi gick på galan, fick jättebra platser, så att typ precis bakom dig nästan, bara på den här lilla VIP-grejen, och fick se en massa schyssta fighter. Det var MMA, det var thai-boxning. Väldigt intressant så här, vad ska man säga, uppstyrt, och då syftar jag inte på fighterna utan var galan hålls. Att den är då på Trädgården i Göteborg, att det var i princip bara de som var VIP som fick sitta ner, resten fick stå upp och titta. Jag har sett att Cage Wars har haft en sån vid något tillfälle där lite folk kunde stå upp och kolla på några ställen. Nej, men det var nice. Jag tyckte det var jävligt, jävligt härlig stämning alltså. Det var riktigt skön stämning. Hur var det för dig? För du satt ju ringside. Jag hade lite otur med att det var en kameraman som stod i nästan och täckte upp cirka 70% av vårt synfält. Så det var inte klockrent uppstyrt att man hade honom som stod så som han stod i det då, som skulle vara liksom VIP-delen. Det var kanske en aningen. Det är väl enda minuset de får. Men du satt ju ändå med sjukt bra syn. Du kunde kommentera hela galan. Vem var du kommenterade med? Eller vilka?
Det var Alexander Brodal, en stigande fighter från Fight Center. Han har varit skadad tyvärr, så man har inte hunnit se honom tävla så mycket. För mig är det en knäskada, och de ska man inte leka med. Liksom, ta din tid, då får du läka ordentligt. Och sen så Andreas Bruselius, som också var announcer på galan. Så när han hade tid över så kom han och satte sig. Så vi var 3-man booth, och jag tyckte det funkade bra. Liksom, Alexander Brodal skulle då vara liksom experten, och då blev det lite grann att jag slänger över till honom, bäddar för honom och kom in som expertkommentator. Och jag tyckte det gick väldigt bra. Det var Brodals debut till och med som kommentator, och jag tyckte han skötte det galant.
Ja.
Och vi fick bra respons från GP och allt sånt. Och jag hoppade för övrigt in som kommentator på 2 dagars varsel, för att folk vet väl att liksom man kan slänga de här utmaningarna på kort notis, och jag kommer ta dem och göra det. Liksom, som tur är slapp jag åka till Rumänien på liksom några timmars varsel. Men ja, jag grejade och kommer förhoppningsvis kunna få lite bättre notis nästa gång. Men den stämningen är helt sjuk. Det är så tight och intimt. Det är lite sådär fight club-känsla över det. Och just att det växlar mellan MMA och thai-boxning. Det är lite one championship feel. Jag gillar, de har en unik grej de gör som jag tycker funkar. De fokuserar på Göteborg. Liksom, vi ska vara Göteborgsgalan. Och ja, jag tycker de gör väldigt mycket rätt för det de vill åstadkomma. Hedel fighter som stack ut. Jag tror Fighter Center gick väl obesegrad igår, om jag inte minns fel.
Shit, jag kommer inte ihåg riktigt.
Nermin vann, Robin vann, Renato vann, Mersa vann.
Ja, men den här norrmannen. Var det inte norrman
han
som
tog
vann?
Daniel kanske... Bergström. Daniel Bergström är Apex Kalmar.
Okej. Det kanske var bara att det var... För jag har för mig att ibland så var det ju... Det stämmer säkert. Jag blir lite osäker där, för jag har inte riktigt koll. Jag tyckte det såg ut som att Fight Center ibland också. Men det kanske var att de hjälpte den här polskan. Det kanske är därför jag fick för mig att de var där på sådana fighters som kanske inte heller var deras ibland. Men hon kanske tränade. Ja. Jag är lite osäker där. Men, för de var med någon.
Ja, så hon polskan, hon har ju en knytning till Fighter Center. Men hon vann ju också. Så
hon vann, ja, exakt, ja. Exakt. Nej, men grymt. Jag tyckte det var jätteunderhållande. Det var kul också att se de här thai-matcherna. Emma Stone, vad heter hon?
Stonegård
åkte på en sjukt cut där i slutet, precis i slutet, men vann matchen, plockade hem segern. Det var några riktigt intressanta thai-matcher.
Jag gillade han med galans bästa smeknamn också, Anton Pain City Sjöqvist. Kom in event, fan vilket bra match han gjorde. Alltså hans vänsterkrok mot kroppen, alltså jag fick Canelo-vibes av det. Alltså det var så snyggt, liksom hans boxning var verkligen en nivå av, jag tyckte det var det som var avgörande. Dels kroken till kroppen, men också hans knä mot kroppen som sänkte Emil Flystam i det andra, tredje ronden, någonting sånt. Renato och jag tyckte både Renato och Hulla såg bra ut i main event.
Ja, det var en jätterolig match.
Alltså för på förhand, man kollar på det, kille som är 2-1, jätte allround hemma favorit, kille som är 0-1, boxare. Kommer ju bli spel mot ett mål. Han kommer ju bli överkörd. Nej, det var alltså, ja. Rahulla, han var kompetent på marken. Han tog sig ur positioner där många andra inte hade. Jag tyckte båda två visade potential. Jag menar, det är synd att 0-2 inte speglar Yusufis riktiga potential. Men ja, ett roligt, fartfyllt main event. Mycket fram och tillbaka. Många avslut på galan också. Hel del blod.
Verkligen.
Helt det blod från start. När min Mehmet Dagic blev ju katta. Eller var det näsblod eller var det ett katt i för sig?
Alltså jag vet inte, för att där jag satt, jag såg att det utmatades en massa slag, men jag förstod inte om de liksom prickade eller blev på något sätt lite skyddade. Tills de sen kom ur den positionen, och då ser jag att Nero blöder rätt duktigt. Men jag tror att det var näsan. Okay, men det kan ha varit näsan och någon, alltså. Jag satt ju mycket längre bort, så det var lite svårt för mig att se om det var ett katt eller inte. Det är ju skillnaden när man har skärm eller inte, och kunna verkligen se de här detaljerna. Men det var en bra match. Alltså snygg vändning från att, för att då man hade lika gärna kunnat klivit in och bryta där.
Ja, det var det. Nog ett par slag med stillastående position ifrån att brytas liksom. Ja. Så hatten av till Nero som kom tillbaka från en allvarlig knäskada. Har varit inaktiv i ett och ett halvt, två år, någonting sånt. Det är sänkt inom de första sekunderna på hemmaplan, men kämpar sig in i matchen igen, vänder på steken, kommer från liksom the brink of defeat verkligen tillbaka in, segrar framför sina lagkamrater och vänner. Ja, det är som skrivet i en Hollywood.
Ja. Nej, men det var riktigt underhållande. Jag tyckte jag garvade så mycket åt Fight Center-gänget som stod där typ precis bredvid och bakom dig, som också hade tryckt ut bilder på A4-papper på de fightersarna som de hejade på. Det var en kille som började visa någon bild till typ snubben som satt strax bredvid mig, där de hade också printat ut någon bild som någon av killarna som stod med dem, som han har tagit någon selfie i bilen på sig själv. Jag vet inte varför, men det där, alltså jag skrattade så mycket när han stod och visade en bild och hur alla började garva åt det fotot. Så det fanns humor där på teamet i Fight Center.
Är det Göteborg trots allt?
Ja, men exakt. Och skicka gärna den där bilden till mig om det är någon som lyssnar här och vet vad det är för selfiebild jag pratar om från Snowman, så får jag dela den i stories. För den var fin. Och fota gärna istället då A4-pappret, för det blir roligare. Så,
yeah,
så får vi se. Men grym gala. Så tack The Zone för underhållningen, och tack Daniel Högström för en jävligt grym helg. Det var skitkul att få åka till Göteborg och bara ha det gött, helt enkelt, som de säger där nere. Och sen gick ju du och jag...
goda gubbar.
Ja, goda gubbar i Göteborg. Sen gick ju du och jag och letade mathak också, och satt och snackade en massa efter galan. Och jag blev så full i skratt när den här snubben frågar så här: är det här de bästa kebaberna i Göteborg? Eller du bara, ja, du frågar fel person, vi är inte härifrån. Och sen började han ju fråga massa grejer, om vi hade varit och klubbat fotboll eller vad det var. Du bara, nej, men det är kampsport. Han bara, ja, taekwondo. Jag bara, av alla kampsporter han kunde välja så valde han taekwondo. Då tänkte jag, det finns fortfarande många som säkert inte riktigt har koll på vad MMA är. Och han bevisade det på något vänster, att hans slutsats var att var man i Göteborg och kollade på kampsport, då var det ta med fan taekwondo. och inte MMA.
Känns väldigt 90-tal på något sätt. Men ja, ey, jag gillar 90-talet så jag kan respektera det.
Det var min tanke med. Jag bara, okej. Du bara, nej, MMA. Han bara, jaha, okej. Vad är det för något? Människor med artistisk känsla eller vad? Ja, nej, det var riktigt roligt. Men nu är vi tillbaka i Stockholm och du och jag ska typ röra oss också mot Bastard för att äta burgare. Mm-hmm. Men innan det så måste vi ändå bara lyfta liksom att Panni och Lina går i match nu i helgen, även Belal, Mohamed och Vincent Luque. Mm-hmm. Och jag tänker att jag kommer väl gå in lite fördjupat på det kortet i alla fall under veckans nyhetssvep, så får jag ta upp det där. Men vad ligger dina känslor i det här mötet mellan Lina och Panni?
Så det är alltid lite delat när det är ett sånt här stort svensk möte. Men jag ser det på ett väldigt positivt sätt. Alltså vem kunde, när man såg Panni och Lina mötas på Amiralen i Malmö 2000, oh gud, vad var det, typ 9?
Ja, det var 11, eller, ja, det var tidigt.
11, ja. Typ, vem kunde tro att två skånska tjejer skulle göra en rematch i UFC, liksom i Las Vegas 10 år senare? Mm. Det är helt fantastiskt. Det säger någonting om hur långt svensk kampsport har kommit. Mm. Det finns ett par olika aspekter som är väldigt intressanta här. Att dels Linas inaktivitet. Hon har varit borta för ett barn och allt det där, kommer nu in som den första svenska mamman att fightas i UFC.
Det. Just det.
Och man har räknat bort vissa ibland, men sen har man sett vissa som kommer tillbaka från en inaktivitet och de är som pånyttfödda. Mm. Och jag blir inte förvånad om Lina kommer in med lite nya vapen, lite sådana grejer. Sen samtidigt, Panni, hon har i stort sett bytt camp från Artsuav till Örebro Fight Team. Hon har bott i Örebro senaste 6-8 månaderna, någonting sånt där. Vi var faktiskt och filmade henne. Vi hade tänkt filma båda två göra en dock, men på grund av lite sådär tidsomständighet och sånt så kunde vi inte riktigt få till det med Lina på samma sätt. Så vi kommer åtminstone släppa en dokumentär som kommer senast onsdag denna veckan. Som kommer belysa denna matchen, gå in på djupet med deras första möte. Och så kommer vi se en hel del från Pannis träning. Hon ser väldigt bra ut i sparringen och sånt. Så det är intressanta aspekter. Jag tror Lina möjligtvis har lite av en fördel i clinchen. Hon har ju en väldigt fin thai-boxningsbakgrund. Hon kan definitivt vara farlig där med knän och armbågar och sånt i clinch. Ganska säker på att Panni borde ha brottningsövertaget. Men det är så mycket, ja, det är många intressanta aspekter som spelar roll här. Det är svårt att välja vinnare. De är typ rankade 10 och 11 i divisionen. Så det är liksom en perfekt match att göra rankningsmässigt. Mycket intressant att se fram emot och se till att hålla ögonen på Maximum Sports. Där kommer vi släppa dokumentären senast onsdag. Mm. Och det är Fall Forward Media som producerar den såklart med min homie Adal. De sköter magi när det gäller videocontent, så kommer det bli bra.
Mm. Jag tror att det finns en fara här och det är om Panni skulle gå för mycket på hur den gamla matchen var. Mm. För att viktigt här att belysa är att båda två är idag ingenting av det som de var då. De är nog i rent talang och kunskapsmässigt inom MMA så är de ju en skugga av sitt forna jag med tanke på vad båda är idag. Mm. Så jag tror inte att det går att lägga egentligen någon form av så här, så såg det ut då. Det går inte att göra den jämförelsen överhuvudtaget.
Verkligen inte, de är helt andra fighters. Det var ju Linas debut, hennes första MMA-match. Ja. Och jag är inte säker om att hon ens kunde nämna vad vissa av de här grappling-positionerna var. Nu har vi sett henne ta ner fighters som liksom Macy Chasson och liksom Tanya Avenger och dominera dem på marken. Liksom. Så det är verkligen en helt annan femma idag. Det kommer bli riktigt spännande. Vem som än vinner så vinner också svensk MMA.
Ja, och det här är den prelim, va?
Det går på huvudkortet.
Jag har inte hunnit kolla igenom kortet bara, men jag bara
UFC, jag vet inte vad det är. Den matchen kommer ju hända, vi vet det, men den står inte med på deras hemsida. Det är liksom,
nej, de gick ju typ ut med ett officiellt bara nu i veckan. Typ för några dagar sedan så gjorde de ju så här helt officiellt. Så de är ju så ibland, det är inte alla matcher som blir 100% utannonserade på samma sätt heller. Det verkar variera det där.
Jag fattar inte varför, båda två tecknade, skrev på kontraktet för länge sedan.
Ja, exakt.
Så varför
exakt.
Har UFC dröjt med att gå ut med det? Jag fattar inte riktigt.
Jag tror bara att de har för mycket.
Men det borde gå på huvudkortet, det är väl värt en, alltså jag tycker egentligen det är värt att vara coming event på ett annars jävligt svagt kort.
Ja. Jag tänkte mer för att jag vet att tittarna vet att det är skandinaviska fighters och kommer prelims på Viaplay, så det var lite att det var det att man kanske skulle få hela, eller att de skulle få hela kortet för de som inte har fight pass. Mm. Men där har vi det. Nu har vi kommit till den sista poängen i det här avsnittet. Om ni gillar det ni har hört, glöm inte att dela det på era sociala medier. Ni kan tagga oss, ni kan inte tagga oss. Det är helt upp till er, men dela. Om ni har en polare som ni vet har starka åsikter om någonting vi har pratat om, smsa om den här eller skicka den via DM eller hur ni nu väljer att göra, TikTok, Snapchat eller vad det än är. Var hittar man dig?
Så om ni vill veta mer djurfakta så kan ni följa mitt personliga konto på @vmseb. Om ni faktiskt är mer intresserade av MMA, skräll för att ni lyssnar på MMA-podden. Men då kan ni följa mitt jobbkonto på @vendelmartinez. Och om ni vill följa min podd Vad är dealen, så kan ni följa den på Vad är dealen.
Ja, grymt. Mig hittar ni på @paulelvaje. Ni hittar även MMA-podden på MMA-podden. Om ni vill stötta podden på Patreon så får ni jättegärna göra det. Kom ihåg att lyssna på min andra podd som heter Öppet sinne. Och där hade jag för övrigt Matilda Wilson, Liam Wilsons fru. De håller på med bare knuckle boxing och det avsnittet släpptes i onsdag. Så jag tycker verkligen att ni ska in och lyssna på det, för det är en väldigt, väldigt intressant story. Så, nu säger vi tack och hej för den här gången.
Ciao.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.